Hej och välkomna till Avanza-podden där vi idag ska prata om något som berör 494 400 människor i Sverige. Ja, vi har nästan en halv miljon egenföretagare i Sverige enligt Ekonomifakta. Och som egenföretagare eller entreprenör eller vad man nu vill kalla sig, då finns det lite saker att tänka på vad gäller pensionen. För man måste ju ta ansvar för sin egen pension och sätta av pengar själv. Vi som anställda, vi har ju lite mer räkmacka i den meningen att vi kan luta oss tillbaka hyfsat mycket och i alla fall räkna med att vår arbetsgivare betalar in pension till oss. Men det kan man alltså inte som egenföretagare. Så att i det här avsnittet ska vi gå igenom hur du som egenföretagare eller entreprenör får en bra inkomst även efter arbetslivet. Och för att hjälpa oss med det här så har vi bjudit in vår kollega Alexander Matteo från Avanza Pension och en välkänd gäst här i podden eftersom Alexander har varit med oss tidigare i avsnitt 64 och lärt oss allt man behöver veta om löneväxling. Men idag är det alltså pension för egenföretagare vi ska prata om, så välkommen hit Alexander.
Tack så mycket, kul att vara här igen.
Riktigt kul att ha det här igen. Det här är ju ett spännande tema. Det är klart att det kan ju vara kul när man startar företag. Det är mycket att tänka på. Men det här får man ju verkligen inte glömma bort. Då är det någonting som kan ge mig gåshud och rysningar i hela kroppen. Då är det när man träffar människor som är jätteduktiga på det de gör. Säger det här med pension, det tar jag sen. Nu vill jag fokusera på bolaget. Och sen går tiden och sen vaknar man upp en dag och inser att det finns ett liv efter jobbet också. Och att man kanske skulle ha gjort det där i lite tidigare. Så att därför är både jag och Johanna väldigt glada att du är här idag. För att som Johanna sa, den där siffran har jag inte riktigt tänkt på. Men en halv miljon människor är ganska många människor. Och du kanske vet, men jag vet inte riktigt hur många som inte riktigt har gjort sin hemläxa och har sin pension färdig i bolaget. Men jag kan tänka mig att det är en och annan där ute.
Ja, det är det faktiskt. Och det vi ser när vi pratar med egna företagare, det är att de oftast sätter igång sin tjänstepension när företaget har rullat på i några år. Det kan ju vara olika anledningar, men det vanligaste är att man har glömt det faktiskt. Och kommer på att just det, tjänstepensionen, det hade jag ju när jag var anställd. Och jag har inte satt av någonting. Då är det dags att sätta igång.
Det är det verkligen. Och nu ska jag inte springa händelserna i förväg, men jag vet att du kommer ge lite tips på hur man faktiskt kan kompensera för det här om man har missat att sätta av till tjänstepension ett par år. Så går det att justera i efterhand? Men det kommer vi komma in på alldeles strax. Vi tänkte att vi börjar väl från början. Om man nu är som den här personen som Niklas beskrev, som brinner, har en idé, är jätteduktig på någonting och bestämmer sig för att nej, men nu ska jag satsa på det här all in. Nu startar jag ett bolag och så blir jag egenföretagare helt enkelt. Vad är det man ska tänka på där i början i pensionsväg?
Det första man ska göra, det är att försöka ta ut så hög lön som man bara kan. Just för att få så mycket allmän pension som möjligt. Det vill säga alltså statlig tjänstepension eller pension och PPM-sparande. Då. Och lönenivån för i år 2020 är 45 000 för att få maximal allmän pension.
Okay.
Så du får inte mer allmän pension om du har en lön över 45. Så det är målet att försöka sträva mot den nivån. Och sen då också för att du får ju olika sociala försäkringar som skyddar dig ifall du skulle bli långtidssjukskriven. Eller föräldrapenning till exempel om du skulle vara hemma med barn.
Och de blir liksom bättre ju högre lön du tar.
Precis.
Upp till 45 000 per månad.
Men är det någonting som adderas efter 45 000?
Ingenting.
Ingenting.
Nej.
Så det finns skäl då som du säger att ta en lön upp till 45 000 för att inte missa avsättningar som hade kunnat vara högre. Men över 45 000 så finns det egentligen inget skäl i den bemärkelsen att höja lönen.
Nej, precis. Så det är det som vi pratar med företagare. Om de tar ut en lön på 25 och vill sätta av 5 000 kronor i pension, då är det bättre att de sätter av 5 000 kronor mer i lön istället för att öka då sin allmänna pension. Då, för då räknas det på 30 helt plötsligt. Och föräldrapenning och andra försäkringar räknas på 30 istället för 25.
Så inte börja snegla åt tjänstepensionshållet innan man är uppe i 45 000 kronor i månaden i lön.
Men då blir jag bara lite nyfiken. Hur Hur många är det som är ganska duktiga på det här kontra hur många är det som kanske inte riktigt har optimerat löneuttaget för det du berättar om nu? Alltså hur är det liksom klassiskt att man inte riktigt har gjort rätt här och att det är det första man börjar med liksom att försöka optimera det här? Eller känner de flesta företagarna där ute till att man ska försöka optimera upp till de här 45 000?
Både och. Många känner ju till 45 just för att också statlig inkomstskattsgränsen ligger runt där. Det är oftast där man tänker, men man tänker inte på allmän pension och försäkringarna man får ifall man skulle bli sjukskriven. Men man vet om att det finns en gräns som man ska försöka hålla sig runt. Sen så kanske man aldrig kan komma upp i den gränsen ändå, men ändå vill sätta av pension, och då ska man ju fortsätta göra det, men ha som mål ändå att komma upp mot 45. Mm.
Men en liten fråga till här bara, för vissa, jag menar i Stockholm där vi befinner oss nu, det har varit en hype senaste åren, Johanna, med mycket startupbolag, och där är det klart man kanske slänger in en slant pengar, man har lite surt sparade slantar som man skjuter in i det här och sen hoppas man att det ska bära, och man kanske inte ens vill ta ut lön de första åren utan man kokar soppa på en spik och hoppas på att ens idé då faktiskt tar fyr och sen kanske det gör det framåt. Och då blir jag ju påmind här nu, Johanna, nyss om att vi kommer att få höra lite grann om hur man då betar i kapp helt enkelt. Men hur ska man tänka där? Jag menar, i vissa lägen kan man ju faktiskt inte ta ut lön utan det behöver man ha kvar i bolaget för att få fart på brasan så att säga.
Mm. Och då kommer vi komma till det sen då, hur man kommer i kapp då för de åren man inte tog ut lön, eller man hade en låg lön, eller man var hemma med barn, eller man var sjukskriven till exempel, så kan man köpa i kapp då, som det heter.
Men för den allmänna delen, måste man ha ont i magen när man lyssnar till dig nu och känner att men jag har ju den här idén, jag vill ju testa om det här flyger, jag kanske tar ut minimal lön första året, första två åren, första tre åren kanske. Är det ens värt att göra det då, som satsa på det här startupbolaget och den här idén? För jag blir lite rädd när jag känner att jag kan betala tillbaka liksom, tjänstepensionsmässigt, men jag tappar ju lite grann på den här allmänna delen. Jag kanske kan kompensera för det också så att säga. Men jag antar att man inte ska liksom släppa sin dröm om att bygga det här företaget bara för att man inte kan ta ut lön första året och åren kanske.
Nej, absolut inte. Den idén ska man fortsätta köra på och låta den flyga, för det kan ju bli hur kul som helst. Men man kan ju som sagt då kompensera för det lite längre fram.
Det är ju alltid ett risktagande att starta bolag, och det måste man ju vara medveten om, att om jag inte tjänar några pengar så får jag heller ingen pensionsavsättning. Men sen blir det Spotify, så är det klart att det är små pengar i sammanhanget. Men det vet man ju aldrig på förhand. Men om vi nu ändå utgår från att det här bolaget jag startar går hyfsat bra, men så pass bra att jag kan ta ut en lön och jag kan faktiskt ta ut en inkomst upp till då ungefär 45 000 kronor per månad. Det har gått ett par år här nu och liksom affärsidén håller. Vad är nästa steg i min pensionsresa för att se till att jag får en bra pension som pensionär sen?
Och det vanligaste är ju att man sätter igång sin pension efter då 2-3 år, när man ser att företaget faktiskt flyter på, pengarna jobbar i bolaget och nu börjar man få lite pengar över i bolaget också, så man kan då sätta av till pension. Man tar ut en lön till 45, men man kanske egentligen hade haft en högre lön om man hade varit anställd, så att man tar inte ut en marknadsmässig lön helt enkelt. Och då de flesta sätter ju av pension på den faktiska lönen man tar ut. Men man kanske borde egentligen sätta av pension på den marknadsmässiga lönen. Så till exempel om man hade haft 80 000 kronor i lön om man hade varit anställd. Men man tar ju bara ut 45 för att det är det som man ska hålla sig till. Och sätter bara av pension på 45. Då får man ju lägre pension än vad sina konkurrenter eller kompisar i branschen får. Så det ska man tänka på, att man ska sätta av en marknadsmässig pension.
Och nu är vi inne på tjänstepensionen.
Precis.
Nu har vi lämnat den allmänna lite, utan nu är det tjänstepensionen.
Så man ska räkna sin pensionsavsättning på den marknadsmässiga lönen och inte på den faktiska lönen man tar ut. Sen ska man självklart hålla sig inom den nivån som är avdragsgill för företaget också. Och det är ju 35% av den anställdes lön, alltså din egna lön då.
Okej. Okay.
Men här tänker jag, för det finns ju fall där man kanske har en inkomst, man kanske är anställd, man kanske har ett bolag vid sidan av. Det finns de som tar utdelning via 3:12-reglerna, och då tror jag att en och annan lyssnare här kan fundera att ja, men måste jag ta ut lön? Eller kan jag rakt av gå på inkomsttjänstepension i ett aktiebolag, men där jag får lön på annat sätt, så jag har avsättningen till allmän pension och liksom så att jag har optimerat hela den biten som vi pratade om här i början på podden. Om det är klart, måste man ta ut lön i sitt AB för att få sätta av till tjänstepension, eller kan man ta utdelning och sätta av till tjänstepension men skippa lönebiten?
Nej, det går faktiskt inte. Utan man måste ta ut lön för att kunna få sätta av tjänstepension. Eller få det i alla fall avdragsgilt. Man kan ju alltid sätta av pengar till ett pensionskonto, men då får företaget inte avdragsrätten för det här.
Så det blir dubbelskattat, kan man säga.
Det är som att sätta av din lön i ett tjänstepensionskonto som du inte kan använda förrän du fyller 55.
Och då när jag tar ut det måste jag skatta på pengarna igen.
Ja.
Mm. Nej, det lät ju...
Du får inte den här skatteskillnaden då, som är 6% mellan sociala avgifter och löneskatt då. Så att bolaget betalar in lön till ett konto som är låst till 55. Så det är ingen bra idé.
Då är det bättre att spara i en kapitalförsäkring som
ja,
bolag.
Ja, eller privat eller... i ett ISK. För det blir samma effekt.
Så komplettera för tjänstepensionen och då räkna på den lönen man skulle haft om man hade varit anställd och inte. Och vanligtvis är väl pensionsavsättningarna 4,5% upp till vilken lön?
42 000 ungefär.
Och därutöver är det 30% på beloppet över 42 000.
Ja. Och det är ungefär vad 90% av Sveriges företag har som pensionsavsättning. Och det kallas för då ITP1. Som är den marknadsmässiga pensionsavsättningen.
Men tycker du att det är rimligt med de där 4,5 och 30% utöver den nivån för den som vill vara lite mera, den som kanske vill sätta av lite mer? Tycker jag som, ja, men det räcker och det är en lång sparhorisont och man kan bygga upp en ekonomisk trygghet. Det viktigaste är att du har en tjänstepensionsavsättning i bolaget. De av dina kunder som känner att det är lite myror i brallan och som vill sätta av lite mer, ge oss någon indikation på vad är vanligt att kunderna väljer att sätta av? Om vi utgår från att vi inte ser på kanske den stora batchen, de som kör det klassiska då.
Ja, det minsta man ska sätta av är i alla fall då den här 4,5 och 30%. Så den måste man sträva efter. Sen är det jättemånga företagare som det går bra för, som vill verkligen maximera sin pensionsavsättning. Och då är det 35% av lönen som man sätter av. Så om man gör det enkelt för sig, på 40 000 kronor så är det ungefär 17 500 som man kan sätta av. Alltså 40 000 kronor i lön, och då får man 17 500 kronor i pension varje månad. Och det blir en jättebra tjänstepension.
Mm.
Hade man haft 40 000 och 4,5, då är det ungefär 1 500 kronor. Så det är väldigt stor skillnad.
Det är liksom det vanliga.
Precis. Så sätter man av 35% av sin bruttolön i pension, då har man en jättebra pensionsavsättning till sig själv.
Mm. Och det här är då pengar som man kan ta ut efter 55?
Precis. Kontot är ju låst till 55 år. Och det är lagstadgat. Det är inkomstskattelagen som reglerar det. Och som snabbast kan du ta ut pengarna på 5 år.
Mm.
Så ditt konto kan vara tömt på din 60-årsdag. Och sen då, på din 60-årsdag då, så får du också betala inkomstskatt på det här. Så att vi kommer ju dra 30% inkomstskatt på utbetalningarna.
Mm.
Jag tycker att det här blir lite intressant. För det kan ju vara så att man är företagare, det börjar gå lite bra, man har sin tjänstepensionsavsättning, men sen har man andra åtaganden i livet också. Man har en bostad, man kanske har ett fritidshus, man kanske har två bilar, två barn, man kanske har en vovve eller vad det kan tänkas vara, och att man behöver pengar in i ekonomin löpande. Man har sin lön och man har sin tjänstepensionsavsättning. Men jag blir så nyfiken på när jag hör de här siffrorna, 1 500-1 800 i månaden kontra kanske 17 000 i månaden. Det gör en enorm skillnad. Har du 17 000 i månaden och 30 år kvar till pension, och med ränta på ränta-effekten, så inser man att du sätter av det varje månad idag som vissa pensionärer får brutto varje månad vid pensionering. Om man skulle vilja vara offensiv Går det att göra en sån här maximal avsättning på 35% av lönen och verkligen maxa allt i några år? Helst så ung som möjligt, men där företagets finanser tillåter det. Och sen pausa och gå ner till 4,5% så att du får en stor insättning tidigt i livet. Med ränta på ränta får ligga och gotta till sig under lång tid på börsen. Och låta pengarna växa så att man under några år gör en stor insats och får in mycket pengar som får växa under lång tid. Är det någonting som du personligen skulle göra?
Absolut. Som du säger, ränta på ränta-effekten är ju liksom åttonde underverket.
Det gillar du. Det blir vi glada.
Ljummusik.
Så absolut, hade man haft möjlighet så skulle man absolut göra det, maximera så tidigt som möjligt, för tiden är det man har på sin sida som kommer ge effekt i slutändan på den slutgiltiga pensionen. Och det är ju faktiskt din framtida lön som du pratar om här, som du kommer använda när du är pensionär. Så ja, man kan ju den här procentsatsen och hur mycket du sätter av, det är ingenting som är hugget i sten, utan du kan när som helst reglera det här. Faktiskt till och med varje månad så kan du reglera det. Den här månaden vill jag ha 10 000, nästa månad vill jag ha 5 000 och sen vill jag ha 10 000 kronor igen. Eller till exempel nu under sommaren när man har varit ledig länge, man drar ner sitt sparande till 2 000 kronor för sen i september och oktober höja upp sparandet till normala nivåer igen.
Mm. Och för den företagen som inte vill ha så mycket admin, man kan inte skylla på någon annan, för du är din egen chef. Om du är liksom egen företagare, du får skylla dig själv om det är så att du drar på dig jättemycket admin och ändrar avsättning varje månad. Men jag tänker mig bara den som lyssnar på det här, kanske funderar liksom, ja, men i verkligheten då, i praktiken liksom, hur mycket admin är det att förändra avsättningen?
Det är jätteliten administration. Det är några knapptryckningar och sen har du en ny premie till nästa månad.
Vanligtvis så brukar ju inte tjänstepensionen tas med vid en bodelning. Jag tänker, om man skiljer sig helt enkelt. Så privata sparandet, om det inte är enskild egendom, ska ju med vid en bodelning. Där brukar ju inte tjänstepensioner räknas in för oss som anställda. Om man nu har av kanske lite mer grumliga anledningar maxat avsättningen till sin tjänstepension.
Johanna.
För att man har känt så här, nej men det här med att sitta i coronakarantän tillsammans, det var inte riktigt vår grej, nu är det dags att gå skilda håll. Men jag är inte superpepp på att ta ut de här pengarna och ha med det i en bodelning. Jag skickar in det i tjänstepensionen, för den kommer ju inte med i bodelningen. Kan man göra så? Eller är det lite, finns det någon skydd där så att säga?
I vanliga fall så ingår ju tjänstepensionen inte i en bodelning, det vill säga vid skilsmässa eller dödsfall. Mm. Men skulle det vara så att man har satt av väldigt mycket pengar till pensionen och sen skiljer sig väldigt tätt inpå, så kan det finnas en risk att den ingår i en bodelning. För att man har satt av orimliga eller oskäliga stora summor i pension.
Okay.
För man själv kontrollerar ju sitt aktiebolag, man själv kontrollerar hur mycket pengar man kan stoppa in. Det finns ingen annan som har insikt i det. Så då blir du lite partisk i det.
Det är lite sådär orimligt stora med tydligt uppsåt.
Men nu sa du dödsfall. Kan vi bara alltså bocka av den? Liksom, vad händer om du är företagare i hushållet och du dör? Vad händer med din partner då? Om du är sambo eller om du är gift.
Vad gäller tjänstepensionen?
Vad gäller tjänstepensionen, precis som du har satt av i ditt bolag nu. Du har dött nu. Din partner lever fortfarande. Ni har drivit det här bolaget kanske tillsammans genom livet. Fast det är du som äger. Du är anställd i bolaget så att säga. Partnern kanske inte är det. Vad händer?
Hos Avanza så har vi ju per automatik då ett återbetalningsskydd på alla våra tjänstepensioner som öppnas här. Och ett återbetalningsskydd betyder att pengarna kommer återbetalas till de efterlevande. Och automatiskt är det make, maka, sambo, registrerad partner eller i andra hand barn. Så att om du har en partner då, eller make eller maka, så kommer den personen få din tjänstepension utbetalad. Och det kommer ske direkt. Och det kommer ske på 5 år. Så att om man skulle gå bort så kommer ens partner få ens pengar utbetalade på 5 år. Partnern då kommer ju då få det som en inkomst och då kommer också bli inkomstbeskattad. Så till exempel om man inte är anställd i bolaget, man är anställd i ett annat företag och får då partners pengar och har en lön över statlig inkomstskatt, så finns det ett smart sätt där att man, det man får från sin partners bolag i pension, om man får 5 000 kronor i månaden i 5 år och har en lön över 45 000 och är anställd, då kan man löneväxla motsvarande summa på den arbetsgivaren för att inte behöva skatta bort då 50% av den pensionen man får från sin partner.
Det är ju jättesmart. Mm. För då är det ingen skillnad på din inkomst på deklarationen.
Nej.
Det är ju ett smart tips som är jättehärligt att kunna skicka med här.
Och det ska ju vara så i alla fall, om ens pappa går bort eller mamma går bort och får pension. Försök att löneväxla om du har möjligheten. Om du kommer över brytpunkten då. Det. För att bibehålla så mycket pengar som möjligt till dig själv.
Mm. Bra hands-on tips.
En annan sak med egna företagare, det är ju själva försäkringsbiten som är viktig att tänka på. En annan sak som är också bra med som egna företagare ska tänka på, det är ju själva försäkringar runt omkring sparandet. För det finns ju två försäkringar som är väldigt vanliga att teckna till sitt sparande. Den ena försäkringen är sjukförsäkring som skyddar din inkomst ifall du blir långtidssjukskriven. Du har ju ett skydd via skatten som du betalar, liksom via Försäkringskassan och den lönen som du tar ut i ditt bolag. Men Försäkringskassan hjälper bara till med max 23 000 kronor. Som jag nämnde tidigare, så den här nivån på 45 då, så får du ju inte mera försäkringspengar på den här lönen. Så därför finns det då en försäkring som du kan köpa till ditt sparande, som kallas för sjukförsäkring. Och den sjukförsäkringen kommer hjälpa till då tillsammans med Försäkringskassans ersättning, så att du får ungefär 80-90% av din totala lön. Och det här då kommer träda i kraft från dag 91. Så det här är ett skydd för dig som anställde ditt egna bolag ifall du skulle bli långtidssjukskriven och inte kan fullfölja dina arbetsuppgifter. Då får du en del av din lön utbetalad av den här försäkringen som du har köpt. Självklart vill man inte nyttja den här försäkringen, för då är man ju sjukskriven, men det finns ett väldigt bra skydd. Det kan hända vad som helst i ditt liv och du kan inte fortsätta dina arbetsuppgifter, men då får du din lön i alla fall från den här försäkringen.
Nej, jag vill ju inte nyttja min hemförsäkring, eller jag vill ju inte att huset ska brinna ner, men jag har det ju ändå försäkrat.
Mm. Och den andra försäkringen som finns att teckna, det är ju den som heter premiebefrielseförsäkring. Så att om du sätter av då en summa pengar till dig själv varje månad, vi säger 10 000 kronor, och du skulle bli långtidssjukskriven, då kommer den här premiebefrielseförsäkringen att fortsätta att betala in dina 10 000 kronor från dag 91 också. Så du har ju då din lön skyddad med den här sjukförsäkringen. Du har din tjänstepension, dina tjänstepensionspremier varje månad skyddad med premiebefrielseförsäkringen. Sen har du ditt totala kapital skyddat av det här återbetalningsskyddet som vi pratade om tidigare. Så du har jättebra skydd om du har de här tre försäkringarna då.
Men här måste jag också då fråga, hur vanligt är det att man har försäkringar på bolaget? För nu har vi pratat om att optimera löneuttaget för alla sociala skyddsnät och statlig pensionsavsättning. Vi pratar tjänstepensionen och så nu försäkringsbiten också. Det är jättekul med full fart framåt när man har det här nystartade bolaget och man har liksom målat upp sin vision om vad det kan bli. Och det är ju uppenbarligen lika bra med håll tätt bakåt, för allt kan ju hända i livet. Hur vanligt är det att de här 494 000 företagarna som Johanna pratade om här, det var några hundra också, jag kommer inte ihåg på sista.
400.
494 400, hur kunde jag glömma, jag skäms. Men hur duktiga är de generellt på att säkerställa försäkringsskyddet?
Om de har haft ett försäkringsskydd när de varit anställda, så tecknar de oftast på det i samband med att de är eget företagare. Eller om de har nära, kära eller bekanta eller tidigare kollegor som har blivit sjukskrivna och vet att det är så viktigt att ha de här försäkringarna, då tecknar de på det. Men när man är ung och kanske det första jobbet är att starta eget, då är det inte det första tanken när man går och tecknar försäkringar, utan då vill man maximera sitt sparande. Så det är vanligare med de som har haft det sedan tidigare att teckna försäkringarna. Eller haft erfarenhet av att man har varit sjukskriven eller kollegor eller nära kära har varit sjukskrivna.
Mm. Apropå försäkringar så tror jag att du kommer komma in på det här på min nästa fråga också. Det handlar om det här med, ska man verkligen teckna en tjänstepension och låsa in pengarna till 55, eller ska man spara i bolaget istället i en kapitalförsäkring? Varför ska man inte bara ha kapitalförsäkringen, och varför ska man överhuvudtaget ha en tjänstepension?
Man ska ju ha en tjänstepension för att man ska kunna teckna till de här försäkringarna till exempel. Det är ju kravet.
Mm.
Men i en kapitalförsäkring så får du ju inte någon avdragsrätt för avsättningar som du gör. Och sen är ju pengarna inte heller låsta eller öronmärkta för just pension. Men sen är kapitalförsäkring ett jättebra sätt att spara till exempel överlikviditet. Eller ha sin kassa i det. Och det är det som vi ser de flesta företagarna gör. Man har en tjänstepension och man har en kapitalförsäkring just för överlikviditeten eller kassan då. Sen så finns det ju en produkt som heter direktpension.
Mm.
Som är ett mellanting mellan de här två delarna. En direktpension är en kapitalförsäkring i grund och botten. Men du skriver en utfästelse till den här direktpensionen, till den här kapitalförsäkringen. Och i utfästelsen så kan du skriva då vilka som ska vara förmånstagare. Du kan också då säga hur mycket pengar som ska sättas in varje månad eller varje år. Men också i en direktpension, varför man tecknar det, det är ju för att den är flexibel. För en direktpension så får du den här avdragsrätten.
Okay.
Men du får den först i framtiden när du ska ta ut pengarna.
Mm.
Och i en direktpension så kan du ta tillbaka pengarna när som helst. Och du kan sätta av hur mycket pengar som helst också.
Okej. Okay. Så jag kan välja de här sen. Jag har liksom flexibiliteten att antingen bara ta tillbaka de här pengarna till bolaget eller plocka ut dem som inkomst och med inkomstbeskattning, och då får jag också avdragsrätten.
Precis. Eller ta ut det som utdelning eller som betala ut det som pension.
Okej.
Okay. Så de som vill ha en flexibel lösning men ändå ha skydden, så skulle jag säga att man tecknar en direktpension för att sätta av en summa. Men man tecknar också en tjänstepension för att få de här försäkringarna. Plus att man sätter av då så mycket som möjligt, då 35% i tjänstepensionen. För då får man ju också avdragsrätten för pengarna. Men vill man sätta av ytterligare pengar så kan en direktpension vara ett alternativ där.
Men då blir jag lite nyfiken, för det är ju ett effektivt sätt i sådana fall att kringgå regeln om maximal avsättning på 35% av inkomsten. Då finns det ju egentligen ingen maximal gräns om det är så att man tar direktpension istället. Och så sa du att man skjuter avdragsrätten på framtiden. Kan du förklara lite mer vad det riktigt innebär i praktiken?
Ja, men det är att man får i framtiden då, när man löser den här direktpensionen, eller det säger att man river utfästelsen, och då tar man tillbaka pengarna till bolaget, och sen då kan man betala ut pengarna som pension, lön eller utdelning, och det är då företaget får den här avdragsrätten då på 6%.
Okej, och då när man gör det, då kan man inte sätta av mer än 35% per år?
Nej, då blir det som en klumpsumma, för då har man ju haft det här underlaget. Om man väljer pension till exempel.
Så att för de som skulle vilja sätta av mer än 35% så är det en bättre lösning. Eller att kanske ha både och då, som du säger.
Ja.
För att inte tappa försäkringsskyddet då, som man bör teckna på.
Precis. Så det är ett jättebra alternativ om man vill sätta av mera pension än vad som är avdragsgillt. Men då finns det ju den här som vi nämnde i början. Köpa i kapp eller kompletteringsberäkning som det egentligen heter. För där kan man också sätta av mer pengar i pension. Men man gör det i en vanlig tjänstepension.
Okej. Okay. Och vad är caset där? Varför skulle jag vilja göra det? Eller varför får jag göra det?
Ja, men en kompletteringsberäkning är bra att göra ifall man har då jobbat deltid. Man har varit sjukskriven. Eller man har helt enkelt varit hemma med barn till exempel en längre period. Eller man har haft en lägre lön. Till exempel som vi nämnde i början. Om man har haft en låg lön de första 4, 5, 10 åren kanske man startade företag och sen förflyger företaget. Då vill jag ju köpa ikapp de åren som jag hade en lägre pension. Och det man gör då, det är att man gör en uträkning på det här. vi behöver lite data från dig, till exempel då hur gammal du är, hur länge du har jobbat och hur mycket lön du har, men också hur stort pensionskapital du har. Med de här parametrarna så knappar vi in i ett program som säger till Kalle kan sätta av x antal 100 000 kronor. Eller det kan vara noll, men det kan också vara flera miljoner. Och det här baseras då på hur mycket kapital du har, hur mycket lön du tar ut, hur gammal du är och hur länge du har arbetat. Och det är för att du ska få en skälig och schysst pension med den lönen och den åldern du har.
Även om du liksom har dina inkomster har ackumulerats under, eller koncentrerats till en kortare period, så precis, ska man inte behöva lida av det.
Nej.
Men alltså det här känns ju som en finansiell spa-upplevelse. Alltså du känner så det måste kännas så oerhört härligt att få den här kompletteringsberäkningen och sen känna att om man då gör så som ni rekommenderar, att man inte behöver oroa sig för de här småbarnsåren, det här deltidsarbetet eller den här första perioden på några år när bolaget liksom var Bambi på hal is innan det flög och blev en jätteraket. Då behöver man ju inte ha ont i magen för 5 öre, utan då kan man ju bara känna att ja, men vad skönt, jag är i hamn.
Mm.
Jag tror att de flesta känner nog till Avanza och våra värderingar, men kanske inte alla där ute. Jag utgår kallt ifrån att det här är ingenting som du betalar tusentals kronor i konsultarvode per timme för.
Nej, det här är ju helt gratis produkter vi har hos Avanza. Men det ska säga till den här kompletteringsberäkningen, det är ju inte hugget i sten vad man får i den här beräkningen, utan det kan faktiskt vara så att något år så får du lägre eller till och med noll, för den baseras ju på hur mycket kapital du har. Så om du har haft ett bra börsår, att dina fonder eller dina aktier som du har i din tjänstepension har gått bra, då säger systemet stopp. Du har en tillräckligt bra pension för din ålder, för din lön och det totala kapitalet du har. Då säger den stopp, du får inte ta ut något mer, eller du får inte sätta av mer. Men gör du en beräkning igen om 6 månader, så kan systemet säga nu får du sätta av mer.
Man skulle gjort det 14 mars helt enkelt.
Ja, till exempel.
När börsen hade kraschat.
Exakt. Så många företagare gör ju det här inför sitt bokslut. Så vi får ju väldigt mycket mejl vid årsskiften såklart. Men också de som har brutit räkenskapsår hör ju av sig till oss och säger så här: nu vill jag göra en kompletteringsberäkning. Här är mina uppgifter. Varsågod, gör en uträkning. Och då så skapar vi en uträkning, skickar den till kunden och kunden säger så här: sätt in 500 000 kronor. Eller jag har en faktura på 500 000 kronor. För det är det de har i kassan såklart. Man måste ha pengarna. Mm. Men också uträkningen säger 500 000 till exempel.
Ja, men det är intressant. Slutet av verksamhetsåret. Men när måste man senast göra det? Om vi säger vi är inne i verksamhetsåret 2020 nu. Men årsredovisningarna ska ju liksom inte vara inne förrän. Så det är lite olika när man har brutit räkenskapsår som du sa. Men kanske sista juni eller sista juli 2021 då. När måste man ha gjort den här kompletteringsberäkningen och gjort avsättningen för att inte missa ett år?
Vi vill ju ha datan så god tid som möjligt, men helst då en månad innan bokslutet är klart. Men pengarna behöver ju komma in på kontot. Så vi brukar säga också, så länge du inte stängt böckerna så kan du få in den här beräkningen. Men när du har stängt böckerna, ja, då blir det svårare att få in beräkningen.
Får det bli på nästa år.
Mm.
Mm. Det där var faktiskt något som var nytt för mig. Jag tycker jag har hyfsat bra koll på pension. Men den här, man kanske känner till den om man är egenföretagare. Men jag tror inte att det är någonting som liksom gemene man går runt och har superkoll på.
Nej, men det finns ju två lagar som eller du har ju inkomstskattelagen som 35% lyder under. Och sen under den lagen så har du kompletteringsregeln som kommer sen då. Som gör att du får sätta av mer pensionen.
Toppen.
Det låter ju inte sådär jättekomplext. Alltså jag tänker mig att vissa människor om man träffar någon företagare och som kanske har lite ont i magen och känner att så här, men det där är läskigt och det är, liksom, det är skatteinbetalningar och det är moms och det ska vara företag och det är kunder som ska tas in och det är en det ena och en det andra och det är försäkringar och allting och sen känner man bara att det blir korvstoppning i skallen. Men det känns ju ändå som att även om det är komplext, det kanske inte är busenkelt allt det här med sparande och pensionsavsättningar och allting. Men det låter som att man behöver inte vara livrädd för det här heller.
Nej, absolut inte. Vi har ju en superduktig kundsupport som hjälper våra företagskunder med alla de här möjliga frågorna kring pension, kring kompletteringsberäkningar kring sjukförsäkring, premiebefrielse. Sen har vi ett superenkelt gränssnitt på sajten för att bli kund med och skapa en tjänstepension. Det är några knapptryckningar och du godkänner avtalet med Mobilt BankID och sen är du uppe och rullar.
Nu drar vi handbromsen. Nu är det alltså en företagare här som har jättemycket att göra. Dygnet har bara 24 timmar. Man känner att de här 24 timmarna räcker inte ens till. Man har massor att göra. Mailkorgen är som Niagarafallen. Det går bra för företaget. Och sen så vet man att man borde sätta av till pensionen på samma sätt som att man vet att man borde gå till tandläkaren. Ja, ni vet. Alla de här grejerna som man kanske borde göra. Du säger alltså att man kan vara up and running på några minuter och att man gör det digitalt. Men om man ändå vill ha lite... Man vill prata med det, Alex. Man vill ändå få liksom vara lite ja, men trygg, god magkänsla. Hur lång tid tar det här från att man känner att man borde göra det här, att det är en klump i magen och man har ont kanske man inte har, men man har dåligt samvete, ont finansiellt, framtida ont finansiellt. Hur lång tid tar det från att man liksom känner så till att man kan ändå liksom så här bocka av det, nu är det här färdigt?
Nej, men det som tar längst tid är ju faktiskt beslutet att göra det. Och därför ser man ju då att det tar oftast 3 år innan. Så det är ett långt beslut, 3 år. Men det är många som skjuter på det. Och det ser vi ju när vi pratar med kunder, så ser vi, ja, men startade företaget? Ja, men det var ungefär 3 år sedan jag startade företaget. Jaha, varför har du inte satt av någon tjänstepension förrän nu då? Ja, men det har varit så mycket annat. Mailkorgen var Niagarafallet och kunderna ringde och det skulle faktureras hit och dit. Men nu har jag börjat få lite koll på läget och nu vill jag sätta av. Så beslutet är det som tar längst tid. Men sen när man väl är igång, då går det superenkelt och supersnabbt. Då är du uppe på några minuter. Och de flesta företagarna sätter av en stor summa pengar i början för att kompensera för de åren man inte satt av. Men sen så ändrar man sällan också summan för att man vill ha den här höga insättningen på en gång och låter den rulla på.
Vi har varit inne lite på, jag fastnar ju i det här försäkringsspåret hela tiden. Men vi har varit inne på de här liksom, sjukförsäkringen och premiebefrielsen och så. Finns det några ytterligare försäkringar kopplade till en tjänstepension?
Nej, inte kopplade specifikt till just tjänstepension. Men en annan försäkring som är populär, det är ju den här sjukvårdsförsäkringen som man kan teckna. Och då är det att man träffar en specialistläkare snabbare än den offentliga vården. Och det är en väldigt populär försäkring. Den är populär oavsett om man är egen företagare eller om man är ett större bolag. Så är det många som erbjuder den till sina anställda. Men det är också en sån populär försäkring.
Kring tjänster liksom.
Precis. Och just för att det är väldigt dyrt att vara sjuk för som egen företagare. Och då vill man ha snabb vård och snabb hjälp. Så det är också en väldigt populär försäkring som vi ser.
Ja, men det där är ju intressant. För då kan man ju tycka att en snabbare vård än den offentliga vården är kanske ganska kritiskt om du är företagare. För att jag tror att många företagare kanske känner igen sig att om inte du jobbar så är det ingen annan som jobbar.
Exakt.
Och om du tar semester, då står företaget still. Precis. Om det nu inte är så att man har adderat på kollegor genom åren och att man växer organiskt med medarbetare och sådär. Men annars så är det ju, kan tänka mig, väldigt kritiskt att säga att vara tillbaka. För annars kommer det ju inte in några pengar, och det kanske det gör på ett annat sätt om man är anställd. Men Johanna, du frågade ju här om extra, låt mig kalla det lull. Finns det någonting annat som är nice to have, inte need to have, men som är nice to have som man får möjlighet att teckna därför att man har en tjänstepension i bolaget? Eller har vi gått igenom ganska uttömmande de klassiska alternativ som många företagare tecknar?
Ja, men det är ju den här, nice to have är ju då sjukvårdsförsäkringen. För det är ju verkligen en lyx att kunna komma till en specialistläkare snabbt för att kunna fortsätta arbeta och kunna fortsätta fakturera sina kunder och göra det som man gör med sitt bolag.
Men det första där vi började, det var ändå lön, allmän pension, tjänstepension när det börjar gå bra och man känner att det här bär sig, och sen eventuell kompletteringsberäkning. Mm. Det är egentligen, kan man säga, de tre liksom stora delarna i hela pensionsupplägget.
Precis, så börja ta ut en lön upp till brytpunkten. I år är det 45 000, nästa år är det något annat. Fortsätt med det, fokusera på det. Sen när du har landat i det, då kan du börja sätta av tjänstepension. Och de flesta börjar lite smått och maximera, och börjar maximera lite senare sen. Och sen glöm inte att teckna upp försäkringar också för att skydda ditt sparande varje månad, men också skydda din lön som du får varje månad.
Men kan du bjuda på vilka är de klassiska frågorna? Vilken är den vanligaste, eller vilka är de vanligaste frågorna som du får från dina företag eller dina kunder?
Det skulle jag säga är: hur mycket ska jag sätta av? Och det är alltid en...
Går du all in då?
Nej, det gör man ju inte. Utan man försöker ju prata med kunden och säga, man ska försöka sätta av det som passar en själv. Det är alltid en bedömningsfråga. Jag vet inte hur kunden har privat eller företagsmässigt. Om den har 4 barn, hus och bil och vovve som du sa. Eller om den är singel och bor i en lägenhet och har inte så höga utgifter. Allt det beror ju på. Men snittet hos Avanzas kunder eller egna företagare då är ungefär 5 000 kronor i månaden. Och det är en väldigt bra pensionsavsättning. Och det motsvarar ungefär en lön på 50 000 kronor om man hade varit anställd och fått den här 4,5 och 30 som vi pratade om tidigare. Så det är en väldigt bra riktmärke att sätta ungefär 5 000 kronor i pension.
Men jag blir bara lite nyfiken där, för hur mycket tar man den övriga privata på kroppen, liksom övriga ekonomin i beaktning när man diskuterar tjänstepensionsavsättning? För om det är liksom villa, Volvo, vovve och man tar ut de här 45 000, det är ändå en hygglig inkomst ju. Men när man då funderar på, men jag behöver en tjänstepensionsavsättning. Hur pass mycket går man in och funderar kring liksom hur det privata engagemanget ser ut när man liksom landar i vad som är rimligt att sätta av i tjänstepension? Är det liksom en Chinese wall, det är täta, liksom vattentäta skott, eller liksom glider de ihop lite grann i varandra? Har ni sådana diskussioner?
Inte direkt. Det jag gör och mina kollegor gör, vi fokuserar ju mest på själva företagaren och inte så mycket om privatekonomin. Men jag misstänker att man startar inte upp en tjänstepension förrän man har det privata på det torra. Att man säkerställer att man får in för att kunna betala räkningar, ränta, amortering och alla andra bitar som är det primära först. Och sen att man börjar sätta av tjänstepension och också börja ta ut utdelning.
Men det är ju viktigt med tjänstepensionen. Jag menar, vi som anställda, vi har ju det. Det kommer ju vara en stor del av vår framtida pension. Det kommer ju vara en stor del av vår inkomst. Och jag menar, om jag ändå tänker att jag vill göra ungefär samma saker när jag är 60 plus eller 65 plus som idag, då kommer det ju inte räcka med min allmänna pension.
Utan
jag behöver en tjänstepension, och det är ju samma för företagare. Så att det känns ju, tycker jag, som ändå någonting man bör prioritera hyfsat högt. Liksom.
Ja, och hyfsat tidigt i ett uppstartsskede av ett företag. Och man kan ju alltid gå in på minpension.se och titta på ens totala pensionskapital. Då ser man ju både den här allmänna pensionen, PPM-sparandet, man ser ju sin tjänstepension från tidigare arbetsgivare, och man kan göra pensionsprognoser. Och då kan man ju se också, hur mycket pengar får jag ut vid min 65-årsdag? Och så kan man ju göra en bedömning där, kommer jag klara mig på den summan jag ser nu på skärmen? Jag är 55, det är 10 år kvar. Eller kommer jag inte klara mig på den pensionen jag får? Jag kanske behöver växla upp nu och öka pensionen så tidigt som möjligt jag kan, för att kunna få ut en schysst pension i framtiden.
Ja, men jag kan väl tycka att just tjänstepensionen här, det är inte så här, det är ett icke-val. Det är inte så här, ska jag ha en tjänstepensionsavsättning eller inte, utan det här, det ska man ju självklart ha, för att de allra flesta behöver den ekonomiska tryggheten vid ålderdomen. Och det kanske, man kanske har svårt att klara sig på bara den allmänna pensionen. Det är inte så att man inte kan klara sig, men jag tror att de allra flesta som kanske inte har gjort den här avsättningen kanske ångrar sig lite grann senare i livet, och tid och avkastning är ju två oerhört viktiga faktorer. Men en jättefin takeaway härifrån tycker jag just är den här kompletteringsberäkningen, att man känner att det aldrig är för sent. Men det är klart, har du väntat jättelänge, då kommer det kanske att vara ganska stora kompletteringsavsättningar, så att det är väl bättre att börja så tidigt som möjligt. Men jag får den här, liksom, det ilar i tänderna, det kalla kårar längs ryggraden, och det känns inte bra när man träffar människor som säger att jag sätter inte av till tjänstepension. Och det kan ju faktiskt vara så att man är anställd också, att det inte ingår tjänstepension i anställningen, även om det är lite ovanligt. Så att ha en avsättning. Men jag tänker så här, det bästa är ju att ha avsättningen. Men sen är det ju inte bra om man går utanför dörren och ska till jobbet, man ramlar och stukar foten direkt. Det vill säga att man sätter upp en tjänstepension, men sen och så låter man det gå in en premie varje månad, en peng, men sen låter man det bara ligga oplacerat.
Ja, det är ju en mardröm, för då får man ju ingen avkastning överhuvudtaget. Man får ju heller ingen ränta på tjänstepensionskontot. Så
blir det inflationsmalen som äter upp det?
Ja, för du betalar ju också en skatt på tjänstepensionskontot. Det är ju schablonbeskattat konto.
Lägre än ISK.
Lägre än ISK.
Och lägre än KF. Men då, ja. Alltså, men för då är det så här. Då kanske man har haft ont i magen. Man har startat företaget. Det är jättemycket att tänka på. Nu har man fixat tjänstepensionen. Det känns superbra. Man känner sig som att man springer på uppe bland molnen. Och sen kommer nästa punkt. Jag måste veta vad jag ska placera i.
Mm.
Hur ser man till att liksom bocka av den bocken och få bort det magontet då? Som man kanske har om man tycker att det här med placeringar inte är så enkelt.
Nej, men precis. Och det där är ju faktiskt väldigt vanligt just för företag, att man kanske blir kund hos Avanza just för att vi har en bra användarupplevelse, men man är inte så intresserad av sparande. Det finns ju inte flera miljoner aktieintresserade och sparintresserade i Sverige, utan det är
ännu.
Så att de flesta vill ju ha någonting färdigt. Så alla våra tjänstepensionskunder som öppnar ett avtal hos oss får en färdig fond på sitt konto. Och det är våran fond Avanza 75, som är våran defaultfond på alla tjänstepensionskunders avtal. Så den får man från början, och pengarna kommer rulla in i den fonden tills du säger något annat. Så det är väldigt bra att man vet att pengarna kommer placeras på något sätt. Och Avanza 75 är en medelriskfond, och den fokuserar då på världsmarknaden, och du får då 75% aktier och 25% ränta.
Och skulle man inte av någon anledning vilja ha den, så finns det ju 1300 andra fonder på
precis
plattformen, och x antal tusen aktier,
ja,
Niklas.
10 000 aktier. Jag är glad att du inte glömde bort de här aktierna. Men för där, det finns ju liksom en enorm flora av placeringsmöjligheter. Och där kan vi väl också bara få in att kostnaden för hela det här smörgåsbordet av att dels sätta upp tjänstepensionen, löneväxlingen, få det färdigt i de här beräkningen och se hur mycket du måste kompletteringsberäkningen och se hur mycket du måste komplettera med för att komma i kapp, fonderna, aktierna, vad du än vill placera i. Det skulle man kunna sammanfatta den prislappen också till 0 kronor.
Ja, det enda som du betalar, det är för den placeringen som du gör. Så väljer du att köpa aktier, så är det ju courtage vid köpet och vid säljet, om du säljer. Och köper du fonder, så är det ju fondavgiften som du betalar. Och det är det enda som du betalar. Som anställd och som företagare betalar du ingenting.
För det här är en oerhörd skillnad. Jag och Johanna, vi har drivit pensionsupproret, och jag blir oerhört arg på hur det fungerar i branschen. Det är oerhört skev bransch där det tas ut, det mjölkas enorma mängder pengar från arbetsgivare, anställda, företagare i det här fallet, fokuset för den här podden, avgifter som man ser, avgifter som man kanske inte ser, som hade kunnat vara 100 000 eller miljontals kronor mer i pension, ens egna pension, som någon mjölkar utan att kanske egentligen leverera speciellt mycket värde. Jag förstår inte kanske varför man inte skulle vara kund hos oss, men det finns ju inte miljontals människor som vaknar upp på morgonen och känner att placeringar, investeringar, fonder och aktier är Guds gåva till mänskligheten, och det finns de som är kund annorstädes också såklart. Vad är det viktigaste att tänka på när det kommer till avgifter och vad ska man verkligen vara om sig och kring sig när man ska teckna på en sån här lösning när det kommer till avgifter?
Det är att akta sig för kapitalavgiften, som är den vanligaste avgiften som du som får betala för att du har tjänstepension hos ett försäkringsbolag. Och kapitalavgiften tas ut från dig som anställd i ditt egna bolag varje år. Och snittet ligger på ungefär 0,65% av ditt ackumulerade kapital varje år.
Helt i onödan.
Helt i onödan. Så den är den absolut den viktigaste delen du ska kolla på.
Den ska vara noll.
Den ska vara noll. Och den är noll hos Avanza.
Ja, för vi pratade om den här personen som maximerade och satte en avsättning på 17 000 i månaden. Och det här bara en sån beräkning på 30 år i det här fallet. Och det är ju en lång horisont och du kanske inte har ett företag som du kan ta ut jättemycket pengar vid 35. Eller så har du det. Men bara där är du 3 miljoner. Och ni brukar väl säga att man får 1 miljon mer i pension. Och egentligen om man ska vara lite ärlig så kanske det är lite defensivt diplomatiskt i underkant i vissa fall. Så att det kanske kan vara så att det är till och med mer, det kanske är 2 miljoner, det kanske är 2,5 miljoner, det kan vara 3 miljoner, det kan vara ännu mera. För det finns ju, jag blir lite sådär irriterad, att det finns ju faktiskt ingen skäl att betala en avgift på ditt sparande där en rådgivare någon gång i tiden lutar sig bak och känner perfekt, det kommer gå fantastiskt för ditt sparande kommande 30 åren. Men kom ihåg att jag ska ha en procentuell del av ditt sparande i takt med att det växer. Vi sa tidigare under podden att ränta på ränta-effekten är världens åttonde underverk. Sparandet växer kraftigt över tid om det tillåts gotta till sig. Och den här rådgivaren kan bara liksom hova in de här pengarna. Gå in i mataffären och sen så får du betala, numera får du betala 6 kronor för en plast kanske. Men om du köper ett mjölkpaket så betalar du 6 kronor. Men köper du liksom storhandlare, då får du kanske betala 500-600 kronor. Och det kommer en faktura en gång om året. Då inser man ju hur absurt det är. Men så funkar det ju i den här branschen. Och jag har aldrig någonsin i hela mitt liv hittat ett argument till att årligen betala en skalavgift, en procentuell andel av kapitalet som växer livet ut och betala miljontals kronor till någon annan. Jag måste bara fråga dig när du är här. Har du någonsin hittat något skäligt argument till att avstå hundratusentals eller miljontals kronor i ens egna pension, ens egna drömmar, mål och visioner för att ge det till en rådgivare?
Nej.
Jag önskar att det vore filmat det här. Niklas sitter och vevar med händerna och blir så upprörd och arg. Men jag håller helt med.
Nej, det finns inget skäl att ta ut en procentuell avgift av ens kapital. Det finns ingen skälig tanke att ta ut en avgift överhuvudtaget från en kund som vill vara kund hos dig med sitt sparande. Det kommer in 17 000 kronor i månaden. Varför ska kunden få betala för att den vill vara kund?
Nej, men det är orimligt.
När du ändå tjänar pengar på fondernas avgifter.
Ja.
Nej, kort och gott.
Det finns ingen bra skäl. Superkul att ha det här, Alexander. Jag tror att det får bli en liten stående. En gång i halvåret tar vi, eller något sånt, tar vi upp en ny pensionsfråga. Och ni lyssnare får jättegärna höra av er med vad ni har för frågor på området.
Ja, och jag tycker så här. För er som är egenföretagare som har lyssnat på det här, tar tag i det här nu. Och för dem som inte är egenföretagare men som kanske har vänner som är det. Jag menar, ni har väl vid trevliga tillställningar, tillfällen pratat om vad ni vill göra när ni blir äldre, ut och umgås och resa eller vad det kan tänkas vara. Då vill det se till att man har en hyfsat god ekonomi allihop så man kan göra allt det här roliga på ålderns höst. Så att ta hand om dina nära och kära, tipsa om det här avsnittet till någon som är egenföretagare som kanske sätter av men kanske inte sätter av tillräckligt eller bara vill säkerställa att det är optimalt, eller någon som inte sätter av och man känner att lyssna på det här så att du får lite kött på benen, ta bort det här magontet. Hur gör de enklast för att slippa det här magontet och få det här på plats? Är det sajten? Ringer man till er? Får man träffa er? Kanske inte de här coronatiderna. Hur gör man enklast?
Enklast gör man det via vårt digitala gränssnitt som vi har på sajten. Vi har ett gränssnitt som är speciellt framtaget just för egna företagare. Som är busenkelt. Där du bara knappar in ditt bolagsnamn. Vi tar alla uppgifter. Du bestämmer belopp och sen är det klart.
Toppen!
Men för de som har gjort det kommer jag på nu. Mm. De kanske har gjort det någon annanstans.
De som har gjort det någon annanstans.
Hur enkelt är det att flytta till oss?
Ja.
Och varför skulle man göra det? Det får bli den sista frågan. För jag vet att Johanna tycker att tiden går fort. Och det gör den ju när man har roligt. Och det här har varit roligt.
Men alltså själva flytt av tjänstepension, det är ju ett helt eget avsnitt. Som vi gärna vill prata om också någon gång.
Absolut.
Men det är ju... Det är en invecklad fråga, men det kan gå lätt och det kan gå svårt att flytta pensionen.
Det är väl oftast lite enklare när man är egenföretagare, för ja. Då äger man det ju själv och kontrollerar. Och man behöver
då skriver man på själv och ja, sånt där.
Precis, man behöver inte leta reda på någon gammal arbetsgivare.
Nej.
Johanna, du sa podd om ett halvår. Det känns som att vi har ju en naturlig Nej. Cliffhanger nu då.
Ja, vi behöver inte vänta ett halvår.
Men flytten är en naturlig cliffhanger. Ja. Vi inser att det finns mer att prata om.
Men ett sista medskick som jag skulle vilja skicka med, det är ju också att de som har satt igång en tjänstepension för några år sedan, som kanske har glömt bort att man satt igång den, man bara betalar fakturan som kommer in, 2000 kronor, man kanske börjar med det. Glöm inte att gå in och, nu när företaget går bra efter några år, att gå in och höja upp pensionspremien som du startade med. För det är också en väldigt vanlig grej att man startar med ett lågt belopp och glömmer bort, just det, nu har ju företaget gått bra. Nu kan jag ju sätta av mera. Den grejen glömmer man, så tänk på det och gå in och sätta av lite mer nu när företaget kanske går bättre.
Toppenbra medskick.
Toppenbra medskick.
Med det.
Med de orden.
Tack för att du kom, Alexander.
Tack så mycket.
Stort tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.